Så jag antar att jag ska börja prata nu. Då har vi alltså med micken här. Och sen så har vi med micken borta.
Välkomna till Rollspelspodden. Ja. Ikväll recenserar vi Svärd och svart konst, äventyr i underjorden, som är skriven av Mattias Nerva och Terje Nordin. Och redan nu så kan vi avslöja för den som är nyfiken på att lyssna på vårt spelpass, så kommer den finnas exklusivt på hemsidan. Med oss idag har vi mig, Paulina, och
Anton,
Sebastian
och Martin.
Ja, och vad har vi för spontana tankar?
Det är ett väldigt intressant spel för mig som inte har spelat så många olika system. Med tanke på att det är samtidigt väldigt enkelt att hoppa in i, men oförlåtande. Vilket jag tycker är ganska skönt. Liksom. För det är få spel som faktiskt gör det. Eller i alla fall sådana som jag har mött på.
Jag tyckte det var ganska kul, men jag spelade det, så det är väl kanske därför jag tycker kul att vara väldigt oförlåtlig. Jag tycker det är intressant, men lite väl hårt bland när man bara, nej, du rullade fel, så du faller för långt och så dör man, får man ta för mycket skada, och det var ganska dödligt väldigt snabbt. Jag tyckte det var ganska kul. Som du sa, Anton, oförlåtligt men kul.
Det gick väldigt snabbt att förlora en karaktär under fel omständigheter, men på samma sätt, spelet varnar för att man kommer förlora karaktärer, och det är också ett system som är väldigt lätt att slänga ihop en ny när man väl blir av med en, och jag gillar det.
Jag tyckte det var lite spännande som du sa där, att man lätt att bli av med en karaktär, men också lika lätt att slänga upp en ny. Så det är som man lär sig att man får helt enkelt leva med att en karaktär kanske dör, även om man tycker om en. För det är bara så det är, det är en del av livet, tyvärr. Och det är väl lite spännande tycker jag, för det blir ju så att man lever lite grann på, jag vet inte, på knivsäggen. Är man på väg att liksom, karaktären på väg att dö, eller kommer jag överleva den här striden, eller kommer jag snubbla på tröskeln och dö liksom.
Jag tycker det, alltså rent allmänt så tycker jag att man får ganska bra grepp om regelsystemet ganska snabbt. Jag som inte liksom orkat sätta mig in i D&D liksom särskilt mycket överhuvudtaget med alla feeds och alla extra grejer, så känns det här lagom avskalat.
Det är väldigt straightforward och ja, ganska okomplicerat. Sen jag gillar det också att spelet är upplagt på ett sånt sätt så att om man beskriver vad man gör och det man beskriver är det korrekta sakerna att göra, så är det inte så att man behöver slå ett slag för det. Det är så här, ja, jag går fram till statyn och jag kollar på de här ställena efter en knapp liksom. Är det rätt och är det rätt, du klickar på knappen, inte slå för om du hittar dem efter att du har sagt precis vad du gör.
Ska vi kanske ta en lite vad som faktiskt hände under vårt spelpass?
Ja, just det, jo. Jag spelade ju då, jag och Sebastian där. Och det öppnade med att de fick ut äventyr då de skulle utreda varför en massa boskapsdjur började försvinna ute på en bondgård. Nu var det en stor bonde som hade fått problem med någon närliggande bondgården också då. Och då, vad sa ni, vad skulle ni vilja säga? Hur tyckte ni att det var? Vad kände ni nu upplevde spelet var som, eller äventyret menar jag?
Vänta, hur menar du nu?
Nej, förlåt. Jag tänkte säga att jag gav er uppdraget att hitta den här boskapen och se om de försvann. Och jag förstår som skulle ni, tog ni fram och letade reda på vad vart den senaste, eller ni försökte hitta vad den senaste, vart den senaste såg till och vad det var för orsak om det. Och då letade ni, då fick ni först reda som letade att det skulle vara någon basilisk. Och sen vid närmare efterforskningar så verkade det visa att det var egentligen det basilisk, utan det var en jätte som hade sprungit ner och plockat på sig boskap och dragit iväg, antagligen för att äta dem då.
Jag vet inte vad jag ska säga om äventyret. Det var ett, med tanke på att det var så kort äventyr. Så,
Jo, det var ju kanske bara 3 timmar långt äventyr, för att jag tänkte mig det.
Så det är ju så att jag försöker fortfarande processera allting, men det kändes som att det var väldigt, det var ju så att när man väl lyssnade, att man, om man beskriver allting ordentligt, så var det ganska lätt att ta sig fram. Man visste vad man gjorde. Så det kändes som att det gick väldigt snabbt att ta sig fram.
Ja, jo. Och sen att det finns lite olika vägar att ta sig fram där. Som rollspelet tillåter att man inte behöver rulla för precis allting, alltid om att säga att man gör något, så gör det. Du behöver inte alltid rulla för att öppna dörren. Det var Det är den stilen jag tänker på.
Det blev lite som att så fort man rullade så gick det åt helvete.
Oftast, förutom att Brutus ska hålla emot och inte se till att tappa folk nerför stup så klarar han av att hålla emot. Men...
Och så dör de ändå.
Fast grejen är att jag tror att han hade överlevt ifall Brutus inte hade lyckats med slaget, vilket är...
Jag tror inte det. Det må ha varit vatten längst ner, vilket vi kom på sen, men det var fortfarande lite för långt.
Så just det, innan vi nu fortsätter springa långt fång, så det här ledtråden ledde till skogen utkanten där. Efter att ni lagt, just det, förlåt mig, låg ju faktiskt en get på lockbete och väntade på geten, skulle hitta geten. Sen ta geten, och ni följde efter honom, gick in i skogen, gick till sin lya. Och sen återkom ni på dagen tydligen, när han låg och sov då, så smög in i lyan, fritog geten och började stås mot jätten helt enkelt efter att...
Det kan ju tilläggas här att vi var också ute efter att se vart tusan den här storbondens son hade tagit vägen. Det var inte så att vi var ute på ett räddningsuppdrag för en get.
Jo! Man kan ju tycka det från vissa karaktärer, inte ja, inte.
Vissa karaktärer.
Men det var ju, ni skulle ju... Men geten var ju ett
det var mer en extra grej ifall man hade lite tur, men vi skulle lösa problemet med vad som hade ätit upp boskapen och sen försöka få tag i information om storbondens son som försvunnit,
vad som hänt med honom helt enkelt.
Ja,
och han försvann ju mystiskt nog ganska samtidigt som boskapsdjuren började försvinna. Och det visade sig sen i slutändan när ni väl hade koll på geten att det var inte en jätte, det var storbonden som hade blivit förvandlad eller förbannad till att bli till en jätte, om man säger så.
Mm.
Det satt en liten ring på hans finger som förvandlade honom.
En cursed ring.
Ja.
Det var ju kul.
Som jag sen tog och satte på mig för att någon måste ju ta de dumma besluten i gruppen.
Jo.
Ändå var inte det dummaste beslutet som hände den kvällen. Men...
Vilket jag är ganska imponerad av.
Ja, det var ju när ni satt vid gläntan och väntade på att nu skulle vi ju kapa av fingret på Bertil då, som var trollkarlen som hade tagit på sig jätteringen efter att ni fått bort den från jätten. Och för att få bort den så måste man kapa lille fingret för att kunna få bort den. Men då behöver ni nåla tråd för att kunna sätta tillbaka fingret. Och då sitter man och väntar i skogskanten och så hör man en melodiös stämma som kommer längre in från längst från en stig som ni blir lockade att följa. Varför förstås som. Men då väntar ni på att ni kunde hugga av fingret, få bort ringen, sitta tillbaka fingret igen. Och sen följde ni längre in stigen djupare in i skogen. Och där stötte ni ju på en glänta.
Ja.
Och det var där du tänkte på det dåliga beslutet skedde.
Eller? Nu känns det som att det blev en recap av hela äventyret. Inte en...
Ja, men det, ja, jag men... tänker förklara vad som hände så att de...
Det var ju ändå kortare, liksom.
Ja, men vi behöver inte sitta och berätta hela äventyret för att förstå vad det roliga med att lyssna på hela...
Ja, just det.
I alla fall, det fanns en stol som man inte borde sätta sig i och alldeles för många satte sig i den.
Ja. I alla fall...
And there was cookies!
Ja.
Det också.
Ja. Men, ja... Jag vet inte vad jag ska säga om spelet. Det verkar vara schysst och det är något som är lätt att sätta sig in i.
Jag är sugen på att utforska en större dungeon faktiskt. En grottkomplex och se vad det är. För det känns som det kan vara riktigt farligt. Och väldigt roligt om inte väldigt belönande. Ja. För många av de här monstren exempel har ju skattetabeller man rullar på för så mycket skatt man hittar. Och bland eventuellt om man kanske har någonting annat speciellt på sig, som speciella vapen eller artefakter. Det är väldigt sällsynt, men fortfarande du kan hitta det. Oftast är det mest vanligt vid silvermynt och liknande sånt. Mm.
Jag tyckte det var ganska skönt att skapa karaktärer i och med att de har gett så här, väldigt öppet för beroende på vad man kör för setting. Mm. Och att det inte finns så många alternativ, men att de går att applicera på väldigt mycket.
Jag känner att när man kollar på folkslagen i boken så är det ju mer än en samlingsbegrepp för lite olika raser och sånt som man kan välja mellan. När man väljer typ uråldrig till exempel, det är ju alla typer av alver man skulle kunna tolka det som. Och det är upp till den själv att själv liksom lägga på lite egen kosmetiska drag på hur man vill att den ska fungera eller se ut.
Ja, och som det... de underjordiska, vilket
är
en vanlig fantasy setting är dvärgarna såklart.
Ja, dvärgar. Och det här skulle kunna köpa molocker om man har varit så en annan stil på fantasy eller sci-fi för den delen. Och jag tänkte också att det lättare var ju, som spelare där tycker jag det är ganska skönt att kunna anpassa eventuellt folkslagen till lite vad man själv känner för som man tycker verkar passa bra och så. och plocka det bästa av bitarna om man känner sig lite, man vill ha, om man vill kunna justera dem så de passar bättre in i sin egen setting och kampanj och sånt.
Sen får jag nog säga, när det kom till magikerna, de verkar jättehärliga, men om man ska bara köra en omgång, då de behöver lite tid på sig, känner jag.
Det är som lite en old school trollkarl, känner jag. Ja. De är lite halvmäktiga i början, om man har tur och får rätt spel och sånt, här tänker jag mig. Men när du väl får köra en stund, då kommer de växa väldigt snabbt i powerskala. Du kommer få tag på väldigt mäktiga trollformler, allt mer och mer. Sen så tror jag också att man behöver få lite tid att börja känna sig in i en trollkarl, för det är mycket mellan sessioner som man gör där, tänker mig. Just det här med crafting och sånt, av just magiska föremål och artefakter och elixir och pergament. Det är mycket mellan spelmöten också, gör egna besvärjelser kan man ju crafta. Ja. Men det är något som egentligen man brukar spara till mellan spelmöten, för det är lättast då och lära sig nytt, tänker jag mig. Och då tänker vi, då kommer det till väldigt mycket för trollkarlar som sker mellan spelmöten.
Jo, jag gillar att köra trollkarlar, jag gillar upplägget med, det är ett liknande upplägg till exempel D&D där man memoriserar besvärjelser varje dag och sådär, men twist på det som gör så att det känns inte som att de blir värdelösa efter ett tag när de har kastat alla sina besvärjelser.
Det har du faktiskt sjukt rätt i. Jag tänker mig, D&D är normalt när du har kastat dina tre spel per dag, så är du ju liksom lite uttömd, då måste du vila upp den hel dag, en hel natt. Och det är lite tungt, och här kan du faktiskt fortfarande kasta improviserade besvärjelser mot en kostnad, om vi säger så. Om man misslyckas med att rulla sitt perspektionsslag för att kunna undvika att rulla på tabellen för misslyckade besvärjelser, eller så man säger.
Vilket kan sluta med att man sprängs.
Ja, eller bara att det regnar blod från himlen, vilket kan ju verka ens fördel, om man säger så. Alltså det kan vara väldigt imponerande att se en trollkarl som bara kastar en spell och så börjar det en eldboll och så börjar det regna blod från himlen. Jag blir jätterädd då i så fall.
Jag hade nog suckit därifrån alla gånger, men...
Verkligen.
Och då hade jag förmodligen spelat magikern som gjorde det. Jag hade nog fortfarande sprungit.
Ja, verkligen. Jo, nej, men det, då håller jag med om.
Ja, men det var typ det första jag tänkte på nästan, att det skulle vara coolt att spela magiker. Men jag insåg att på bara en spelrunda så här så kände jag att då kan jag lika gärna testa på något annat.
Ja, alltså nu tänkte jag, om man testar köra lång kampanj, så tror jag verkligen att trollkarlar växer väldigt mycket mark väldigt snabbt över bara spelmöten. I och med att de väl börjar få tag på pengar så kan de crafta ganska mycket mellan spelmöten. Och det tycker jag är kul. Men sen också som du säger, att om man vill testa någonting, det går väldigt snabbt att köra med tjuv och krigare till exempel och få en känsla för dem. Jag tror krigare, de kommer att vara ganska stabila, de på hög level, så de kommer att vara väldigt sådana här stabila och tåla det mesta. Ja. Var väldigt skön att köra.
Krigare är verkligen stabila klassen. Vill man veta att man alltid kan göra i alla fall helt okej ifrån sig, då är det de som gäller.
Men som sagt, sen tror jag att tjuvarna behöver nog, nu som sagt, vi hade bara ett möte. Så det var ju så de fick ju inte riktigt visa vad de kan göra.
Nej, de får ju verkligen att, glänsa in i en.
Ja, jag tror att de kan nog vara ganska häftiga, att de kan vara mycket häftigare om man kör över tid.
Ja, vi har ju bara 3 timmar på oss att utforska det här.
Så. Men speciellt med tanke på att tjuvarna liksom levlar upp så sjukt snabbt jämfört med alla andra. Och kör man då mänsklig tjuv så levlar de upp jättesnabbt, känner jag. Och det var ganska spännande att se liksom vad som händer med tjuv, vad de kan åstadkomma. Typ alla level 3 och man är själv level 5. Man bara, ja, då var jag cool.
Ja, det kan vara...
Jag tror att när de andra kommer upp på 10 så är man uppe på 12.
Det är... Som sagt, jag tror att man behöver nå lite tid. Sen att nå level 10... Eller rang 10.
Är inget att räkna med, nej.
Nej.
Några 4 är bara svårt att utmana.
Når man 3 så har man tur.
Ja.
Det är intressant.
Ja, men för att ta upp det här förut, som vi sa förut, att det är lite oförlåtligt och det är hårt. Men det är liksom på något sätt också ganska rättvist av att det är lite svårt. Det innebär att det är upp till vad man själv lyckas lista ut vad man ska göra. Om man inte lyckas, men då lyckas du bara helt enkelt inte. Och då står själv i boken att du ska inte försöka medla åt spelarnas skull, utan det ska ligga lite med deras händer. Om de gör någonting så det ligger lite i era händer att klara av och lyckas. Det är verkligen era förtjänst av att ni klarat av något, mer än att det är spelaren som har varit lite snäll och slängt ut ett hundben.
Och för de som lyssnar på den här nu och tänker att vi ska köra här, jag vill bara ge tips till spelarna. För man kanske är lite van ifrån D&D och så här, där saker är baserat på ens level. Ser ni ett stort monster och tänker, nej, det ser lite tufft ut, men det är lugnt, för det är baserat på vår level. Tänk om.
Det är inte bara baserat alls. Gud vad skönt, jag älskar det.
Men jag tycker då, gör det lite mer organiskt på ett sätt, än att det liksom alltid använder efter level.
Ja, för det innebär ju att en jätte kommer vara ungefär... Det finns olika varianter på jätte till exempel, som olika stark. Det finns en ung, medelålder som gammal jätte. Och samma sak är det för drakar och mycket saker. Men en jätteråtta kommer alltid vara en jätteråtta, oavsett om ni är level 1 eller om ni är rang 5. Så det innebär att det kommer bli lättare för att knäcka de här sen. Och då kommer ni känna er verkligen övermäktiga. Och som du säger, Polina...
Tills vi möter drakar.
Jo, då alla körde, kände jag. Drakarna var inte snälla alls.
Det jag också reagerar på att det är tre klasser. Det känns som att det alltid är så här rollspel där man kör med klasser och så bara, men den här och den här och den här. Men nu har de ändå liksom smalat ner det just till tre, där vart man kan utgå ifrån. Och sen kan en klass vara väldigt många olika saker beroende på ens karaktär.
Ja, alltså det är ju många kosmetiska ändringar egentligen. Alltså en krigare kan ju vara så väldigt mycket, det står ju själv i boken. Det skulle kunna vara, jag kanske är en pirat och då kan man ju säga, men då är du en krigare slag och så. Och det är ju en samlingsbegrepp väldigt mycket. Det jag tänker med här då är något jag... Du har mycket mindre val. Det innebär att det är mycket lättare att göra det så kallade rätta valet. För du kan liksom inte göra så mycket fel egentligen. För det finns ändå inte så mycket att välja på. Så om du kör någon som slåss med svärd mycket, då kör man en krigare. Och det är det jag tycker är lite lättare. För något jag tänker på är att det är väldigt jobbigt om man har hur många valmöjligheter som helst. Då är det svårt att välja rätt för sin karaktär så man kan få den så bra som möjligt. För här har du den så bra som möjligt. Och då kan du istället fokusera på din karaktär, hur du rollspelar den och hur den känns, framför att försöka opta något liksom, eller opta din karaktär allt för mycket. För att spendera majoriteten av rollspelare på att opta din karaktär känns lite tråkigt för stund, för i slut så tappar det sin charm.
Nej, men jag tänker mig lite det här som spelledare. Mm. Vad har du fått för syn liksom, om man tänker bakom kulisserna och i planerandet av...
Jag tyckte det var lite kul när man tar och försöker förklara hur man planerar och lägger upp ett äventyr. Att det finns två olika typer av äventyr. Vildmarksäventyr eller grottäventyr. Vildmarker man ute i vildmarken och slåss. Och det blir mycket slumptabeller, kände där. Och det var ganska roligt att göra mycket slumptabeller och hålla på. Man kan fiffla ganska mycket så vad man vill designa. Och en fördel där med att det inte finns så mycket monster, att om man möter på banditer så kan du sätta på banditer på typ 5 av 10 alternativ. För det kan vara olika banditer och du kan bara göra dem lite olika, så har du plötsligt jättemånga banditer. Och sen grottäventyren känns ganska spännande, för då var det så här att du bygger upp ett grottkomplex och slänger upp monster och så får man se lika hur spelarna... Man får lägga
ledtråd. Och fällor.
Ja, precis, och fällor. Man får lägga ledtråd så fler spelarna kan avancera och så. Men jag tyckte det var väldigt straightforward. Och så de har ju sina budord eller vad man ska kalla det för något. Saker som, det ska finnas valfrihet att välja lite olika vägar till ditt mål. Alltså inte bara spelarnas mål utan även spelarnas mål, vad de vill uppnå för något. Och att det gör ingenting om de bara hittar på en speciell lösning för att lösa ett äventyr som egentligen skulle tagit mycket längre tid. Så hittar de kanske på en unik lösning och det är okej, för det är en del av grejen. Man ska låta spelarna få vara smarta också. Så det tycker jag är kul. Sen också, det känns som att man sitter mest och funderar på vad vore coolt att bygga upp för coola scener och se till att man involverar något tillfälle som är jättesvårt att besegra, kanske ett jättestort tungt monster där folk riskerar att dö på riktigt. Och det var den här jätten som var tänkt att han kan ju gibba någon om han har turen, ni har otur när han rullar liksom. Så dödar någon karaktär bara nästan rakt av liksom. Oftast går det ju knäppa som mest av oss här i gruppen. Vissa fall nästan dubbelt om nästan.
Men istället så höll vi på att dö till... Vi dog till ett fall. Vi höll på att dö på att vi försökte få en ring från ett finger. En person höll på att dö för att han råkade tackla en stol. Och samma person som tacklade stolen höll på att dö för att det luktade lite för mycket när vi kom tillbaka till grottan efter en vecka.
Jo.
Så det går inte alltid som planerat.
Det är det som också gör det lite skönt. För de har ju den här att... Jag tänkte lite mer som att man planerar en modul, att få planera mer platser och lägga upp det som scener och platser mer än att du lägger upp en röd direkt tråd. Och så får man på något sätt försöka hitta sig dit på lite olika sätt. Och det finns lite olika saker att upptäcka och utforska. Och det gör det så att man kan komma lite grann till kanske punkt B före man tagit punkt A, om det låter vettigt. Och sen bara kanske ta punkt D före punkt C. För sen hoppa tillbaka till punkt A, för det har hänt någonting nytt för att man gått in på punkt C eller så. Det är lite mer så här, det blir mer sandbox. Och det tycker jag kan vara ganska skönt ibland. Att bara springa runt och få göra det man känner för. Och det är okej. Okay. Så nu till exempel, ni jobbar ju som drängar i sista tiden av äventyret liksom.
Ja.
Ja, men nu blev vi drängar i en vecka i alla fall. Och det är ju en bra sätt att kunna återhämta pengar och bara ta det lugnt och återhämta sig själv också då. Och få lite extra pengar i fickan. Inte mycket, men lite grann i alla fall.
Om jag minns rätt från förordet som där de skriver om det här, så är delvis tanken med oss att få fram lite mer sandboxaktigt fast i liksom old school anda.
Mm.
Och det tycker jag ändå på något sätt framkommer när man spelar det.
Ja, jo, och jag känner att det här är något som man, jag tycker vi fick pejl redan på första sessionen, men om man sitter ett tag och rollspelar på de möten så kan man redan väldigt, väldigt snabbt få den känslan av att jag kanske som spelare börjar med en värld som jag tänkt mig, och sen efter typ 3-4 möten så har något gått helt åt pipan och det är en helt annorlunda stämning och man bara, vad händer här för något nu liksom? Det är ju jättelätt att ni hade kunnat elda ner, alltså det känns som att man har väldigt mycket mer inflytande som spelare på det spelaren har skapat, kan jag tycka. Känna att det är mycket lättare att göra saker där då. Eftersom det är tänkt att det ska vara så öppet och så sandbox, så får man planera på det sättet. Man får planera väldigt öppet att det är okej att göra ändringar och man får liksom lägga upp det på det sättet lite grann. Sen måste jag tyckte det var också spännande, det jag tycker jätteroligt, tabeller är alltid skoj att rulla på. Och jag älskar skatttabellerna, för många monster har ju skatter man kan rulla fram nämligen. Och då är det man på speciell tabell för att se vad den får för något, och sen också mycket guld man får från den. Och det tycker jag var väldigt kul faktiskt. Men min favoritras måste fortfarande vara resa, så jag tycker resa eller robot var jätteroliga saker.
Just det, resa, den här typ lite ogger... Ja,
det är lite trollvarning över den här. Ja. Jättestora, tuffa saken. De tål mycket och bär på jättemycket.
Som får lov att kasta stenblock och folk.
Och folk. Jag älskar det. Bara lyckas greppa dem, får du lov att kasta dem. Det gör en diga skada. Man bara kul. Det är lika mycket som den här jättemötte gjorde i skadafall på ett slag. Liksom.
Japp.
Och det var ju en snäll jätte, men fortfarande. Jag tänker bara, kul, vad kastar man? Och vad händer om man kastar in den här andra människan? Då tar ju båda skada. Liksom. För den blir, man får ju en snubbe på sig. Liksom. Jag tycker det var jättekul.
Jo, det angående raserna. Jag gillar det på ett sätt, för när du säger i det här spelet att man först så tar man alla stats en och en och rullar vad man får. Sen beroende efter det så väljer man ras som har vissa av raserna har restriktioner, så det kan vara så att man inte kan välja vissa och vissa blir bättre och så här. Jag gillar det på ett sätt att statsen man får bestämmer vad man kan spela som.
Ja, det blir lite... Jag tänkte, istället för att först titta på vilken ras du vill rulla på eller du vill spela som, så väljer du sen, så rullar du först dina stats, och det är liksom även det slumpmässigt, så då avgör du vad det blir för något. Det blir innebär att du får lite mindre kontroll över ditt karaktärskapande. Men det är också det som jag sa, var inne på tidigare här med lite, ibland blir mindre valfrihet mer frihet av att du rullar dina stats och det är det du får, och så får man leva med det och ge det bästa situationen. Ja. Och det är också väldigt old school att du gör det bästa situationen. Och då märkte vi som på din karaktär, Martin, du hade ju en Bertil, en människomagiker som var ganska värdelös på alla sina stats. Rullade ju sämst åt allihopa.
Mediok på det mesta och riktigt dåligt på ett par ställen.
Ja, han var ju sämst på gympa, om vi säger så.
Yep.
Men han överlevde längst av dina karaktärer, om vi säger så. Dina andra karaktärer som också var bättre dog. Och han klarade sig ganska bra rent allmänt. Han har tagit minst skada av alla, tror jag. Kanske mest för att han var väldigt feg och så gömde sig hela tiden. Men han gick inte in i strid.
Fram tills det med ringen.
Ah, jo, okej. Men det är ju bara för att han var lite för nyfiken. Och det är ju en... Det är ju egentligen en bra sak för en trollkar om att vara lite för nyfiken och utforska det magiska.
Alltså jag tycker ändå att han borde kunna ha räknat 1 + 1 = 2.
Nu vill jag säga att...
Nu är det så här.
Så du ska inte säga så mycket att du valde blir varnad. Den här stolen är farlig. Jag har sett med den ändå.
Men okay. Ja, men...
Nu är det ju så här. Nu är det ju så här. Jag hade ju räknat 1 + 1 = 2. Men om man gör ett informerat dåligt val... Jag ser inte att det är bättre på något sätt. Men det var roligt.
Ja, men då kommer jag in där på, vem är den mest dåraktiga? Dåren, den som följer dåren. Så jag vill påpeka att det är fortfarande ingen bra. Det är som glas i kolan, eller mindre glas i kolan. Alltså, det får fan glas i kolan. Nej, jag tycker det var kul. Ärligt talat, det var bara en rolig sak med dem faktiskt, att du tar på dig ringar ändå. För det är ju det som grejen att också, det jag tycker om är att spelarna får möjlighet att kunna påverka deras story och vad som händer. För vad hade hänt om ni inte hade dödat jätten? Tänk det liksom. Då har ni fått sonen tillbaka så va. Och det fanns ju den möjligheten att inte döda honom. Han blir bara arg för någon vecka om hans grotta, så klart blir han rädd för någon.
Jag hade hoppats på det, sen började han slå på mig och då...
Då tappade du tålamodet, bara nej, nu ska du få...
Ah, nej, då var det ju slå tillbaka eller dö. Det var ju verkligen...
Eller, jo, det är svårt annars klart. Nej, men det jag tänker mig, det finns lite olika alternativ. Och som spelare så gäller det att ha ett öppet sinne för att liksom låta spelarna påverka. För att, i alla fallet så måste man göra det, för att spelarna... Alltså karaktärerna är ju inte de mest hållbara sakerna. Så att det är okej att låta dem påverka, för att det på något sätt uppgör det här att man är lite klen, att det är väldigt oförlåtligt. Att det är okej att låta dem påverka, för att det blir liksom lite mer vettigt då i så fall. Tycker jag. Jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Och sen att jag fick idé eller inspiration till att sitta och rita kartor, jag tyckte det var kul. Så att jag ritade hela dagen, halva förmiddagen nu, bara för att det är kul.
Ja, men jag tycker att du har typ suttit konstant och förberett en massa.
Ja, men det gäller ju att man ska förbereda, för man ska läsa igenom, få koll pejl på regler hur de vill. Och sen också så ska man ju få ner ordentligt alltihopa, så man tänker bara, men hur gör man nu så man får ihop det någorlunda ordentligt liksom.
En sak som jag tycker är intressant med boken är ändå att de har valt att använda pronomet hen.
Mm.
För det gör att trots all den här old school-känslan och allting i det, så ger det väldigt modern touch. Och Anton leker med sina Minecraft som glasögon.
Jag har inte med saker att göra. Jag tycker faktiskt om att det står hen, att de använder hen i boken.
Mm.
Jag förstår... Alltså, ja, men det kändes mer naturligt. Det kändes bara skönt att bara läsa igenom det. Det kändes bekvämt att läsa det.
Jag är lite mer van vid, nu är jag ännu mer old school, för jag är van vid att säga hon om man pratar om spelledaren och han om man pratar om spelarna lite flummigt.
Oj, det visste inte jag att det var en grej.
Mycket nya mutant då, så står det att hon är för spelledaren. För det jag tycker kan vara förvirrande ibland är de pratar oftast till spelaren och inte om spelaren. Vilket gör det lite lättare tycker jag. För de kapitlen pratar om direkt till spelaren. Då är det mycket lättare. Men de pratar om spelaren och säger bara, men hon SL eller så liknande. För det är, jag tycker det blir mer proper att säga SL liksom. Annars är det svårt att förstå vem man pratar om. Men ja, jo, jag håller med. Det är faktiskt en väldigt modern touch liksom. På en väldigt old school bok om man säger så.
Mm. Ja, precis. Gör old school.
Jag tyckte boken var ganska fin också rent allmänt, och den känns väldigt väl upplagd. Den var väldigt trevligt upplagd här på. Man får, det känns väldigt, väldigt, väldigt naturlig rytm med hela. Man börjar med just rollpersonen och sånt, och så man håller på med den. Och sen gick man över liksom till just äventyren, hur man faktiskt äventyrar. Och sen man kom in på just spelledarprylarna allt mer och mer. Från de här monster fram till spelledarprylar och skatter.
Mm.
Ja, precis. Nu har vi bara fått pdf-en. Men jag ser framför mig hur boken i fysisk form skulle vara väldigt härlig.
Jo, jag tror jag är tvungen att köpa in den. Den såg ju väldigt fin ut när jag hittade den. Så jag måste nog köpa in den någon gång. Alltså. Det skulle vara roligt att köra lite mer och ha i alla fall ett lite längre äventyr. Eventuellt en kortare kampanj om man ser för något. Då. Det beror på hur länge man orkar avveckla karaktärer. Eller hur länge man orkar skriva nya karaktärer. Innan man får stelkramp i handen om man skrivit för mycket eller...
Men jag tycker absolut att man får mer smak på det här. Och sen tänker jag mig att det finns så mycket... Även om man inte skulle rollspela just det här spelet, så får man mycket att ta med sig som man kan ta, liksom, om inte annat, en approach.
Mm. Man får ju en känsla för den här old school-känslan tycker jag är bra. Att istället för att fokusera så mycket på reglerna, så kommer man mycket mer in i det här rollspelstänket väldigt snabbare. För det är någonting jag kan känna att man kan glömma bort ibland, och man bör tänka mer på... all den här crunchet och matten med alla tärningar och på vilka som gör vad och när, vilka regler användbart. Och det är inte alltid så väldigt användbart när man behöver ändå tänka på, eller man glömmer bort fokusera på rollspelandet.
Ja, det slipper en väldigt stor del av powergamingen som kan uppstå i andra spel.
Och istället för att fokusera på rullspelande så fokuserar vi på rollspelande.
Mm. Ja, de hade till och med så här, i boken, och jag tror om artefakter, att de avråder från att ge så här, ja, men plus ett eller plus två artefakter, för att ja, det liksom, då blir det till sist bara powergaming med massa artefakter.
Ja, men det står ju faktiskt när det gäller just artefakter, att alla artefakter är sällsynt och enbart de ska ha en historia bakom sig att de blir placerade. Det är synd, nu kommer inte kanske gå tillbaka till den kampanjen, men ni missar en artefakt också. Men det är därför jag tycker det är synd, för jag hade velat att ni skulle ta på en artefakt. Och jag rullade den, jag rullade så sjukt bra, så det var så här en trollspö som är åskstav, och man bara oj, vad coolt, och så missade den och jag bara...
Mm. Jag gissar på att den här effekten att när man svingar den så börjar det mullra, men that's about it.
Jag bara önskar, det var jättekult svärd. Så,
så vart låg den då?
Nej, den låg i hjorthuvudet inne i långhuset.
Va?
Okej, då var det inte ens i grottan.
Nej, va? Det var inte ens i grottan. Nej, men ni hade ju
hur ska du hitta den där?
Nej, men ni skulle ju inte döda jätten, som är sonen. Så hade du kommit tillbaka med sonen i liv, och var så han är jätte eller inte, så hade han ju blivit tacksam för det. Och då hade ni ju säkert fått en större belöning, för ni har räddat hans enda son.
Och hans,
då var hans gammelfarfar som var magiker klar, som också satt upp det hornet.
Ja, just
det. Det är hans trollspöna män. Och det gör ju bara 6D6 åskskada på någon.
Vad är för bullfrog?
Här gången man skjuter, och jag bara insåg, gud vad kul att spara den. Så du kan ju möta draken och bara knäcka den.
Hur många charges har den? 2? En måste gå på dig själv.
Den hade 15 charges utav maximalt 20. Så jag vill bara säga att den var väldigt väl laddad.
Jaha, vi får gå tillbaka. Vi måste tillbaka.
Den var formen av en... av en åskskadad gren som man lyfter, alltså i mindre stå, så det var som med storleken av trollspön. Men som var bara, den såg jätteplain ut, men det är, ja, som var åskskadad och lite bränd sådär. Så det ser jätteofarlig ut. Nej. Och sen bara skjuter man blixten med den och mördar nästan.
Det var inte okej.
Och du rullar jag fram. Jag råkar kritta på tärningen. Ska du rulla fram vad det var för någonting?
Fast,
så jag blev så glad när jag bara, yes, det här ska de minsann få som belöning om de är dyktiga.
Fast ändå så jag tycker att det var ännu häftigare om den bara haft soundeffekten och att det börjar mullra när man kastar spells.
Ja, det är som att ha en lightsaber som inte är en lightsaber. Det låter coolt, men det är inte så mycket med det.
Hur så? Ja, men det var intressant.
Så, jag kommer tänka på det för att... du sa för lite stund sedan, när man får se hur många karaktärer man orkar avverka. Jag kommer tänka på det att i och med att det är det här systemet att man rullar sina stats och sen så är det som gäller, punkt. Inget flytta om dem, inget rulla om eller så här. I och med att man kommer att avverka en hel del karaktärer om man kör en längre tid, så jag tror att det hjälper också för att se till så att man inte... så att folk inte försöker köra samma karaktär om och om igen.
Ja, precis.
Det blir en mer naturlig omväxling på karaktärer.
Och om inte annat så lär du också... jag håller med, det har verkligen... och sen, det blir mer organiskt, om vi var inne på förut. Och innan sa att spelet känns väldigt, väldigt organiskt. Men sen också det som är fördel när man har... när du är tvungen att rulla om på nytt, är att du får väldigt olika stats. Och det är bara att dina karaktär kommer vara olika bra på väldigt många olika saker. Alltså, du kommer aldrig ha en karaktär som är bra på samma sak hela tiden. Du har rätt i. Och det är bara, som du sa då också...
om man inte rullar som Anton är bra på allt.
Ja, precis. Det
jag får faktiskt inte bra på allt. Jag får duglig på det mesta.
Duglig på utstrålningen är du. Resten var du jättebra
på. Okej, okay, utstrålning
alltså, och viset.
Försök inte.
Mer än 12 på det mesta, om vi säger så i alla fall. Så det var väldigt bra rullat. Alltså, det sitter och du bara rullar bättre.
En total modifier på plus 5. Jag är ganska, ja, visst, jag rullade som en halvgud. Men jag hade varit mer nöjd om jag hade rullat plus, i alla fall plus 6.
Alltså det lät jättebra, Anton. Du bara, oj, jag har bara...
du satt med minus 4, jag vet. Mm.
Som du bara tar det lite lugnt.
Men sen ändå...
Det intressanta är att jag var fortfarande inte löjligt mycket starkare än dig.
Nej, men det
blir ju så också.
Nej, och ändå kändes det som att jag rullade som en gud och du gjorde inte det, men ändå så kände jag att du gjorde mycket bättre saker än vad jag gjorde.
Ja, Bertil övde i alla fall ganska, eller övde det väldigt bra ändå. Man tänkte för att man kände att shit, han är ju kört, men så var han ju ändå nyttare. Inte så på kört i alla fall.
Ja.
Det kan ju bero på att den enda tärningen jag slog bra när jag skapade karaktären var hur mycket liv jag hade.
Det var det som räddade dig.
Livtärningen är värd mer än typ alla stats.
Det var det jag tyckte också lite roligt, för man kan ju rulla bra stats. Och så gjorde vi testa på jag karaktär i förrgång med Anton då, Och så kan man bara rulla dåligt. Så man rullar en D6 och bara, nej, jag fick ett HP som AGM. Man bara, vad kul. Jag är officiellt nästan värdelös.
Ja, en dörrtröskel gör en D5 minus 4 damage.
Ja.
Det är ungefär så det känns. Man dör, man kan dö till allt.
Ett kärlekssnaps från en kamel och du dör på marken på spot.
Det är ungefär så. I och för sig tycker jag det är ganska kul när sånt händer. Mm. För liksom, det är inte ofta som man kan säga att man dog till någonting och sånt. Så det kan vara lite kul, men samtidigt...
Ja, men det blir väldigt oförlåtligt. Men det också innebär att då är man tvungen till att tänka annorlunda. För du kan inte suga upp skada som en våtsvamp liksom. För du måste kunna lära dig kunna undvika de dumma situationerna så att du inte tar för mycket skada. Bara försök vara i ringen och orsakar dig liksom 5 skador och sånt där.
7.
Ja, 7 totalt. Och det innebär att då måste man tänka om vad gör vi för något? Alltså hur man utnyttjar det mest till maximum så man verkligen gör så bra från sig som möjligt, men så lite som möjligt.
Det var ändå skönt så här första spelpasset att testa på att rulla 2 karaktärer, för då har man lite att välja mellan typ. Då kunde jag säga, ja men jättedåliga stats, ja men då kan det vara småfolket som jag tänkt köra, för då är den troligtvis inte särskilt bra med tanke på till att börja det storlek.
Mm. Jag tyckte det var kul också att testa på att alla fick lov att rulla var sina 2 karaktärer. För det som säger, man får testa på att rulla lite mer. Jag har känt att man får inte riktigt grepp förrän man har gjort typ ett par karaktärer i ett rollspel. Så man verkligen får en känsla för hur karaktärskapen funkar. Då får man genast också en väldigt bra känsla för hur de har tänkt att spelet ska spelas. För det är där man hittar väldigt mycket just i karaktärsbladen och karaktärskapandet. För det man väljer betona där, det är det man väljer på något sätt betona i resten av rollspelet också. Som att man rullar stats, det är liksom väldigt oförlåtligt och grymt om du rullar fel. Och det är så hela spelet där liksom. Om man ska liksom kortfatta det, eller kortfatt sammanfatta hela spelet, så är det grymt oförlåtligt. Men det blir så mycket...
Men roligt.
Jo, men det blir så mycket mer givande när du väl gör någonting rätt och lyckas med någonting. För då vet du att det är ingen annans hjälp. Det är bara tack vare din förtjänst som du lyckas med det här. Och du har ingen annan att tacka förutom dig själv. Och det tycker jag känns ibland nästan mer belönande än att man har liksom en superbra karaktär för spelet tillåter att bygga en sån karaktär från början. Utan du har gått mot oddsen och knäckt allting ändå.
Jag brukar oftast vara ganska anti så här, ja, men oförlåtliga spel i överlag, men det här var väldigt underhållande ändå.
Jag kommer att tänka på när Anton tidigare sa bara, ska man likna det här vid Dark Souls The Game liksom, du har RPG nästan.
det kändes så ungefär, för det ser inte särskilt svårt ut och det är inte särskilt svårt att komma in i, men jävlar, ursäkta språket, men
dundersvika.
När man väl sitter där så är man ganska kört.
Jo, alltså...
Men samtidigt, när man väl tar sig igenom det så har man gjort något väldigt fantastiskt.
Ja, alltså jag fick lite blodad tand, jag vill gärna köra mer. Alltså. Det typ det var
ja, jag skulle gärna vilja köra lite mer just för att få känna mig in i systemet ordentligt. Sen kanske till och med lyckas ranka upp någon gång så att jag får veta hur det känns och komma förbi den där tröskeln. Önsketänk. Peppar. Men ja.
Det är lugnt, vi får se hur många här vi får... meka igenom liksom.
Jag hade definitivt varit på ett minst ett par omgångar till.
Ja. Sen också en sak jag tänkte på när det gäller apropå något helt annat som jag bara vet för mig att säga. Jag tycker det känns som det är väldigt lätt att kunna customisa raser och folkslag och sen även lägga till fler om man skulle verkligen vilja känna det. Nu finns det mesta representerat så man kan egentligen om man verkligen vill köra någonting eget så kan man välja någon av det folk som redan finns och bara göra små mindre ändringar som inte behöver bryta spelet liksom, ändå var kul att köra med. Och det tycker jag kändes att eftersom det är lite mer simplare och spelet säger oförlåtligt så är det lättare att göra saker till spelet och så och hämta in idéer till det.
Ja. Yeah. Mm. Så ska vi typ betygsätta det här eller? För det här är Rollspelspoddens första recension på någonting.
Och vad roligt, men då ska vi ta en skala från 1 till 10. Och 1 är Fatal, the roleplaying game. Jag vet inte, de som har hört det,
de
som vet vad Fatal är för något, de förstår vid mina mardrömmar jag har liksom.
Ja.
Och sen 10 är D&D, såklart, för D&D, nej vad ska
men
och 10 är liksom gudalikt liksom, om man ser från jättebra.
Inte Gods the roleplaying game dock. Eller vad heter det?
Nej, jag vet.
Nej.
Men jag skulle säga, jag tycker att det här var faktiskt ett av de bättre spelen och roliga spelen, så jag skulle säga att det här är klart en 6,5 för mig i alla fall.
Du typ bryter ditt eget system som satt upp.
Jo, precis.
Du sätter en halv poängare.
Jo, såklart. Du är 16,5 och tycker att det är
jättebra. Spelledaren som bestämmer sina egna regler.
Man kunde säga att man skulle ha 1-100 och sagt 65 och det var lika.
Det är en spelledarskada antar
jag. Ja, en spelledarskada.
Jag hittar på regligt eftersom. Ja. Förlåt.
Ja, alltså spelet var, det var lätt att komma in i. Det var roligt att köra och oförlåtligt på ett sätt som inte känns som en spark mellan benen varje gång det är någonting och fel. Du får en 8 ifrån mig. Jag tyckte jättemycket om det.
Mm. Jag håller med dig Martin, men en 8, den har potentialen, jag vill ha lite mer tid för att kunna säga att en 8. Den har potentialen att vara mycket högre, men jag tänker nog sätta den på en 6 faktiskt. För som sagt, jag tycker det är ett bra spel, men jag behöver mer tid för att säga den. Men jag tror nog säkert att om jag får ge den lite tid så kommer den säkert gå upp till en 7-8 i alla fall. Men jag tänker sätta en 6 just nu eftersom jag inte är 100%. Ja,
men du håller med om det.
Nu får man inte tolka det som att jag sätter det lågt. Jag sätter det över medel, vilket jag tycker är, vilket betyder att det är ett bra spel. Jag tycker det är ett bra spel. Men
det är godkänt på alla punkter. Ja. Absolut, verkligen.
Så som sagt, mer tid är det som jag hade behövt.
Mm. Vad ser du på det?
Ja, alltså jag försöker fundera att jag har inte riktigt hittat någonting som jag tycker är dåligt. Och ändå så tycker jag att jag brukar vara väldigt kritisk i allmänhet. Men det kanske finns något rollspel som jag tycker är bättre någon gång. Så jag får väl säga en stark 9 i alla fall just nu.
Liksom. Ja, men det är roligt att det är...
Det är så här, ja, mer!
Jag känner också själv att det är ett jättebra spel. Och jag känner själv att det är lätt hänt att det kanske växer. För det är som man säger, om man har kört en gång så man är först bara... Är man kanske lite osäker. Så jag är så optimistiskt vaksam. Jag har lärt mig att jag har blivit det på senare tiden. Mm. Men jag håller med. Det här verkar vara ett jätteroligt spel och det känns som att det kan bara växa liksom med tiden sådär. Jag ser däremot, jag är alltid jättestort tönt för monstermanualer, monsterböcker och sådana roliga saker. Så det hade varit roligt att se. Nu går det ju också åt igen, det här är ju som är fördel med det här spelet. Det är ju lätt att själv hämta in och göra egna monster och ta inspiration från andra monster och ändå göra dem. Och sen också, det gör ingenting om de inte är helt spelbalanserade. För det ska inte vara balanserat helt och hållet, utan det är okej om det är lite halvbrutet, för det är det som är tanken med monstren, de ska vara äckliga och jobbiga för att slåss mot, men det gäller att hitta andra alternativ att ta hand om.
Men det jag känner nu är liksom, om man läst igenom boken en gång så har man ganska bra koll, annars är det här laget när man har gjort karaktär, kanske läst liksom det viktigaste, man, så här, abilities och grejer som man behöver veta, då vet man att man fortfarande har flera hundra sidor kvar att läsa innan man ens börjar ha helt koll på saker.
Det
tycker jag så här, rent tidsmässigt och liksom att man hinner bli engagerad för att man hinner sätta in sig i det viktiga och typ basically det mesta som finns att läsa om det, för att det finns också så mycket att lägga till efter eget behov.
Ja men absolut, jag tycker det blir skönt att känna att man läst boken en gång och så hinner man läsa igenom hela boken på en kväll. Och för mig är det så här, alltså vadå, bara en bok på en kväll? Jag förväntar mig typ 3 böcker, du ska ta mig typ ett par veckor. Varför läsa igenom alla 3? För det är så mycket du ska hämta, det är så mycket siffror du ska på något sätt ta in och det är så mycket att läsa överallt. Så jag tycker det var väldigt skönt att bara läsa igenom, så hade man läst den och det tog inte alls lång tid liksom.
Ja, det är lite som det jag gillar med Song of Ice and Fire. Du kan basically bara rulla tabeller och få fram en massa backstory och karaktärer. Mm. Och det går ganska snabbt liksom att komma igång och så.
Ja, verkligen. Och sen att man fokuserar mer på rollspel framför rullspelande eller man säger för något. Så tycker jag det här är ganska skönt.
Jo, samtidigt så känner man igen rullen liksom. Det är ju delvis liksom från Wizards...
Jo, det är ju lite Wizards of the Coast. Det är ju lite D&D över det hela. Och det är därför jag tycker det. Jag tycker jag är ju förtjust och svag för D&D. Så jag tycker det är ju väldigt skoj att ha spela D&D. Man kan känna igen just att det är D20-system. Och det är det som jag tycker är väldigt skönt. För det är det man förknippar väldigt mycket med rollspel i allmänhet. Känner jag. Så för mig känns det nästan konstigt att inte ha en D20 någonstans här och där. I alla fall.
Yes. Några andra avslutande tankar?
Har vi inte lyckats säga mässan. Det nu så...
ja, men precis.
Nej, jag vill se lite mer böcker faktiskt. Jag vill se någon monsterbok till kanske.
Dina flera veckors läsning eller?
Ja, eller hur? Med någon mer utveckling på lite roligare sätt man kan lägga i. Olika settings kan man trycka ut som man kan ge förslag på. Moduler kan vara jättekul så man får liksom... lite hämta inspiration från att kunna bara spela så här lite halvfärdiga äventyr som man själv kan justera liksom, se vad som händer.
Sen vill jag bara säga det om... vad sa du att de två som hade skrivit spelet hette?
Mattias Nerva och Terje Nordin.
Jag vill bara säga det. Om ni skulle lyssna på den här podden, riktigt snyggt jobbat med att skriva spelet.
Yes, jag håller med. Ja, vi har inte något outro än, men...
Tack för oss.
Outro.